Sportsnack, Sveriges nya sportradio och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Det här är Inside Hockey med mig Uffe Bodin från HockeySverige.se och min kollega Peter Sibner från EliteProspects.com. Och den här veckan har vi lite kontroverser att tackla, men såklart också en Stanley Cup-final som är glödhet, Peter. För när du och jag satt och snackade här förra veckan efter första finalen, så var vi såhär, ja. Det där fyrverkeriet kommer att komma av sig. Coacherna kommer att sätta tänderna i det här. De kommer att få spelarna att bli mer disciplinerade, så som de har varit under hela slutspelet. Men vilken sju helvete serie vi har här mellan Vegas Golden Knights och Carolina Hurricanes.
Ja, det är ju helt sjukt. Det liknar ju, alltså, det är underhållande, men det liknar också ingenting jag någonsin har sett i Stanley Cup-sammanhang tidigare. Alltså bara det här att lag ständigt kommer tillbaka från, alltså nu vände ju Vegas ett, alltså två målsunderlägen igen. Liksom vad är det som händer? Det brukar ju liksom inte gå till så här. Det är så här, leder du en Stanley Cup-final med två mål, så är det ju liksom ungefär 5% chans att det andra laget kommer tillbaka. Det ska ju vara tillknäppt, det ska ju liksom, då ska du parkera bussen och stänga och vinna. Det verkar inte gå. Jag förstår inte vad som händer.
Och fan vad vi är glada för det, eller hur?
Ja, för nu när vi får en final som då kanske inte är den mest liksom upphetsande vad gäller liksom ett... alltså de här lagen berör ju inte särskilt mycket utanför sina hemstäder, det har vi ju pratat om tidigare. Så när du sitter där med ganska lite, jag har inte bestämt mig, alltså jag brukar alltid sitta och hålla på något lag lite extra i en Stanley Cup-final, men det här, den här gången har jag överhuvudtaget inte bestämt, jag vet inte vilka jag vill ska vinna, jag vill bara att det här ska fortsätta, att det här ska gå till 9 matcher liksom. Skit i fotbolls-VM, det här är mycket roligare.
Jag håller med faktiskt. Jag var så här, vad har jag mina sympatier? Men som jag sa förra veckan, så det är två lag som inte säger mig någonting. Kanske snarare att jag känner avog mot dem. Men det som har varit kul att se, du var inne på det givetvis, hur det svänger i matcherna. Och vi ska väl kanske nämna det också, så att lyssnarna är med på vad vi pratar om här. Men det står ju 2-2 i matcher. Carolina kvitterade till 2-2 här senast, vann med 5-3 på borta is och efter ännu en sån här svängmatch. Jag tror det var, hade vi gått 8 minuter och de hade redan gjort 3 mål där i matchen. Carolina kom ju som skjutna ur en kanon. Och om vi började den änden, målvaktsspelet, vi var inne på det också förra veckan, för det hade ju inte börjat speciellt bra varken för Fredrik Andersen eller för Carter Hart i Vegas. Och i natt så var det faktiskt så att Carolina gjorde det här målvaktsbytet. De följde upp egentligen det de gjorde i match 3, där de satte in Brandon Bussey istället för Fredrik Andersen. Han släppte in 4 mål där i andra perioden. Och, apropå att parkera bussen. Inte för att Bussey kanske kan utnämnas som matchvinnare i det här sammanhanget, men det var ändå coolt att se liksom, en 27-årig rookie som hade en ganska spektakulär grundserie, vann ju 31 av 39 matcher där som 27-årig rookie under sin första NHL-säsong. Han hade inte ens spelat en match i NHL inför den här säsongen, och nu vinner han sin första Stanley Cup-final från start.
Ja, utan att glänsa kan man väl kanske säga ändå, men jag menar alltså nej, det är så mycket konstigt som händer. Jag menar, du har så här, överhuvudtaget att man kastar in målvakt med den CV:n i en Stanley Cup-final är ju ganska, bara det är ju en story i sig. Och sen så på andra sidan då, kan vi prata om Jordan Stahls mål eller? Alltså man har så många varianter på mål nu i NHL. Det är liksom det är så här, det är en Michigan-varianten, alltså det här Zorro-målet man pratar om. Det finns en massa toe drags och det finns det ena med det andra. Det här är ju liksom så här, vad ska vi kalla det här, ett flugfiskemål?
Ja, fulsnyggt. Alltså det var ju bara det liksom att han typ snubblar på sina egna ben och ramlar, och på något jäkla vis lyckas han ändå liksom vräka in den där pucken förbi Carter Hart. Det var Det var ett väldigt speciellt mål. Han garvade ganska gott åt det själv efteråt också. Jag tror han insåg att det såg inte så jäkla snyggt ut där, när han liksom vred knut på sig själv. Men sen ändå på något jäkla vis lyckas han trycka in den där.
Ja, det är ju världens röra i försvaret också. Alltså hela sekvensen, de här 20 sekunderna som leder fram till det här målet, ser ju liksom ut som Rydaholms SK i division 3 i mitten på 90-talet, när hälften av spelarna var bakis. En fullständigt otrolig sekvens för en Stanley Cup-final. Och att sen puckjäveln går in också med en målvakt i kassen. Alltså det är jättemycket udda som händer här, och jag är jätteglad för det.
Ja, nej, det är glädjande givetvis. Och glädjande var också faktiskt att se svenskarna i natt, trots att det blev förlust för Vegas där. För Rasmus Andersson spelade upp sig rejält. Jag tyckte han var ganska skakig där i match 3, men hade ju en riktigt fin framspelning till William Karlssons mål. Och William Karlsson var väl kanske Vegas bästa spelare. Så kul att se att svenskarna levererar.
Ja, verkligen. Marner driver upp pucken där, och det var Rasmus som går runt kassen, den gamla Gretzky-köksvägen där, och hittar ut till William framför mål. Sen vet jag inte om jag sa det på radio i morse, jag vet inte om jag hade fel, men var inte Rasmus inne på det här målet som Stahl sen gör i den här röran någonstans? Det kanske han var.
Åh gud, jag vet att det var Shea Theodore som hostade upp pucken bakom mål där, när han lägger in rakt till Jarvis. Så jag vet, ska inte, han spelar ju med knäb, men jag minns faktiskt inte om Ralle var inne där eller inte.
Kan vara, men som sagt, det såg ju bättre ut för Rasmus matchen igenom igår kväll än vad det gjorde i lördags, tyckte jag, där det var lite tufft när Carolina kom tillbaka i den matchen, men Rasmus är ju bra, en av de spelarna, han kan ju vara tungan på vågen, han kan ha så dominanta byten tycker jag, för han är bra på liksom allt, han är fysisk, han är stark, han har ett bra skott, han rör sig bra, han flyttar pucken bra, så att när det stämmer för honom så ser han väldigt fin ut på isen.
Ja, verkligen. Och det blir intressant att se, oavsett hur det här slutar, om han blir kvar i Vegas eller inte. För att han är ju faktiskt unrestricted free agent efter säsongen och spelar väl på något vis för ett nytt kontrakt. Jag hade väl kanske förväntat mig över det här laget att Vegas skulle ha gjort klart med honom. Men ja, med tanke på hur de opererar så kan man inte ta någonting för givet heller kanske.
Nej, jag hade å andra sidan inte väntat mig att de skulle slänga in John Tortorella bakom bänken. Så att det är inte första gången man är överraskad över något Vegas gör.
Nej, det är sant. Men du, vad fan tar den här serien vägen egentligen då? 2-2 i matchen nu, och det känns ju, ja, vidöppet av förklarliga skäl. Goes without saying kanske, men jag får ingen riktigt bra känsla för vilket lag som kommer att hem där. Har du det?
Nej, överhuvudtaget inte. Det här kan ju naturligtvis sluta precis hur som helst. Jag menar, vi är redan i ett slutspel där Brett Howden har gjort 14 mål.
Han gjorde 12 i grundserien.
Ja, exakt. Och han har väl, ja, nej det är bara, jag fattar ingenting. Och jag älskar varje minut av det.
Nej, men det är kul. Alltså det finns ju, om tittar man historiskt, det är jäkligt kul med de här spelarna som kommer från ingenstans och levererar så här i slutspel. Du som gammal Philadelphia Flyers-fan kanske kommer ihåg John Drews.
Ja, absolut.
Och sen finns det ju Fernando Pisani där för Edmonton Oilers. Han spelade för övrigt i Södertälje SK en sväng också, som gick in och vräkte in mål där när de gick till finalen mot just Carolina för 20 år sedan. Ruslan Fedotenko. Alltså det finns sådana där spelare som inte är mycket liksom under en grundserie, men sen, ja, men bara hitta formen vid precis rätt tillfälle och sen så bara klickar det. Det är fascinerande.
Ja, du kan ju göra samma case för en sån som Johan Franzén till exempel, när Detroit egentligen borde, alltså han var ju alltid bra i slutspel sen, men alltså hans stora genombrott i NHL kom ju egentligen det året när Detroit vann. Han klev in och sköt 13 mål på 16 matcher i slutspelet. Det var ju kanske inte någon som riktigt hade räknat med det från hans klubba. Så att man gillar ju de här spelarna som kliver fram och är relativt mycket bättre när det verkligen gäller.
Ja, verkligen. Ja, intressant att du nämnde Johan Franzén, för jag tänkte vi skulle lämna Stanley Cup-finalen. Vi kommer ju att få anledning att återkomma till den då, såklart nästa vecka. Men apropå Johan Fransén då, Mike Babcock har ju faktiskt hamnat i centrum igen i NHL. Jag trodde personligen kanske att den tiden var förbi. Han har väl till och med gått ut själv och sagt att han är pensionerad från NHL. Och av god anledning ska vi tillägga, Peter, för att nu så ryktas det ju, eller det är mer eller mindre bekräftat, att Edmonton Oilers är ute efter honom som ny coach, trots då att ja, det har varit en rad kontroverser kring honom de senaste åren. Men vad gör av den här soppan som har uppstått nu? För det sista vi hörde här natten mot onsdag var ju att spelarfackföreningen NHLPA har satt lite käppar i hjulet för Edmonton Oilers där genom att kräva NHL på en utredning. Det vill säga att de ska ta en titt på vad som egentligen hände när Babcock skulle ha coachat Columbus Blue Jackets 2023. Han blev ju anställd, men han är ju inte coachat en enda match förrän han hade sagt upp sig efter att det hade framkommit lite intressanta uppgifter om hans förehavanden.
Ja. Nej, det här blir ju otroligt spännande att följa. Det man också, det också kom ut uppgifter om i om det var igår kväll eller om det var i måndagskväll. Det var ju liksom att det var någon podcast jag hörde som hade pratat med ett par spelare i Oilers, och båda hade ju sagt att jag kan inte stå bakom det här. Om han blir head coach så ska jag prata med min agent och se vad jag har för options. Så att jag menar, det är ju... Ja, det kommer, uppgiften kommer från Too Much Hockey Podcast på Twitter med 6000 följare. De bevakar Hockey Alberta, skriver de. Så att jag vet faktiskt inte hur mycket man ska lägga i det här, men ingen rök utan eld anar jag ju. Det är ju en spelare, det är ju en tränare som har stött sig med en del spelare och säkert deras agenter också genom åren. Så att oavsett vad, givet var man står nu i Edmonton med den säsongen som blev, var man står med Connor McDavid och hela den biten, så är det ju en otrolig brandfackla rakt in i det här omklädningsrummet i alla fall. Det är ett lite udda val om du frågar mig.
Ja, precis. För om vi tar det från början så var det ju Bruce Cassidy som var namnet på alla släppar. Men där satt ju Vegas stopp för, eftersom han är kontrakterad och de, trots att han har fått sparken då, så fick de helt enkelt inte tillåtelse att prata med honom. Och tiden har gått och de har väl känt att de måste ta nästa steg i den här rekryteringsprocessen. Och ja, jag tycker det luktar desperation lång väg, att var det här verkligen det bästa alternativet de kunde komma på? För att det är ju ändå så att han har inte coachat i NHL på väldigt många år, plus då allt det här bagaget han kommer med, ja, vi nämnde Johan Fransén tidigare som har vittnat om att han blev i princip mobbad och utfryst av Babcock. Och det finns ju andra spelare som Mikael Samuelsson har ju berättat, och Mike Modern då, som hade kunnat nå milstolpen, var det 1500 matcher i NHL, men då valde Babcock där sista säsongen som han spelade i Detroit att skicka upp honom på läktaren. Så där är ju
nej,
det,
jag,
det finns
jag...
bagage där som sagt då.
Ja, nej, ja, men visst, Edmonton är ju vana vid att stå i rubrikernas centrum, så att det här är ju definitivt ett sätt att uppnå det. Jag vet inte riktigt vad man vill med den här värvningen, ärligt talat. Det jag tror att Edmonton är väl att de vill väl ha de testar väl en George Costanza och gör the opposite, för det känns lite som att Babcock är väl typ det motsatta i tränarfilosofi till vad de har haft den senaste tiden, så att jag vet inte om man försöker liksom skrämma spelarna till någon form av, alltså, får någon form av Tortorella-effekt på det här, men Tortorella och Babcock är ju väldigt annorlunda personer, även om de många gånger liksom dras över samma kam och placeras i samma fack, så ser jag inga direkta likheter mellan hur de går runt och behandlar människor. Jag tycker det här är konstigt, men jag vet ju inte vad som kommer att hända. Det jag vet är att om spelarfacket gör den här utredningen, eller om NHL gör den här utredningen, så bara det borde ju liksom någonstans vara, ska vi verkligen anställa den här personen?
Mm. Ja, frågan är om inte det här ger Oilers kalla fötter. Jag skulle nästan tycka att det vore konstigt annars, men märkligare saker har ju såklart skett. Du, Vi går vidare lite grann till en spelare som det kom uppgifter om här. Det tog mig lite på sängen måste jag säga. Men det är Dylan Larkin, lagkapten i Detroit Red Wings. Och ja, har ju spelat där hela karriären. Han är väl dessutom från Michigan från början. Så att ja, det är egentligen stjärnorna står rätt på himlen där. Men han har begärt att bli tradad från Red Wings.
Mm.
Hur tog du den här, när de här uppgifterna kom? Vad kände du kring det?
Det är ju anmärkningsvärt. Naturligtvis en spelare på den här nivån som är så tätt förknippad. Han har spelat i Red Wings i liksom, han har spelat i Red Wings i hela sin NHL-karriär. Han är draftad av Red Wings, han har spelat där hela karriären. Inte bara det, utan han är ju liksom född och uppvuxen i Detroit-området. Han har spelat liksom USNTDP hockey i Michigan. Han har liksom spelat på University of Michigan. Det är liksom så här, han har lived and breathed Michigan i hela sin hockeykarriär. Och nu går han alltså ut och går rakt emot Michigans genom tidernas största hockeylegend Steve Yzerman och säger jag vill inte vara kvar här. Det är ganska otroligt. Samtidigt så är det ju inte första gången man hör att de här båda inte riktigt drar jämnt om saker och ting.
Nej, precis. Det var ju efter trade deadline förra året som Larkin var offentligt besviken på Yzerman för att han inte hade agerat då för att ge Red Wings en liten push där inför slutspelet. Och de missade ju slutspel även i år. Nu gjorde han ju visserligen ett drag där han värvade ju bland annat Justin Falk från St. Louis Blues, men det gav ju ingen effekt, så de missade ju slutspel. Och det var kanske det här kokas ner till. För är det någonting, du räknar upp mycket som Dylan Larkin har. Det han däremot inte har är att han inte har spelat en enda slutspelsmatch på 10 år.
Nej.
Och det var ju som rookie, när han kom in med Detroit Red Wings 2015-16, så var han med på den korta slutspelsvändan där. Men sen dess så har ju Red Wings varit ett ständigt sorgebarn får man väl säga, och ja, knappt varit i närheten av slutspel förrän kanske i år då. Men det är väl där någonstans också det blir ett problem. Framförallt kanske eftersom Larkin var ju med och vann OS-guld. Han fick, du vet hur det är Peter, man får liksom smaka på segern köttma och man vill ha mer. Är det där någonstans?
Det jag tycker är lite grann elefanten i rummet här är ju att om du vänder på steken, skulle Detroit Red Wings, nu har de ju inte överhuvudtaget tagit sig till slutspel på, ja, God knows when, när var det senast? Är det 10 år sedan de var i slutspel?
2016, ja precis.
16, ja. 2016. Och då är frågan, slutspel kan de säkert krångla sig till, men är det här en legitim utmanare någonsin med Dylan Larkin som deras första center? Jag tror inte det.
Nej.
Han är inte en första center i ett vinnande lag. För det laget måste ha en bättre center än så. Där, jag sa det.
Nej, men det, jag håller med. Alltså, jag tror att han är den perfekta andra centern i en utmanare. Men och jag menar, han har många fina kvaliteter, definitivt. Jag menar, som lagkapten, ledare och jag menar, tvåvägsspelare som vi såg under OS och även World Cup, eller förlåt, Four Nations i fjol. Att det är en spelare med väldigt många, ja, med väldigt många olika saker, positiva saker på sin repertoar. Men jag tycker, jag håller med dig där, han är ingen första center.
Nej, och det är ju lite det här som är problematiken här nu då, när man har den här diskussionen, att är det han som ska vara missnöjd med sin situation i Detroit och att laget aldrig får ihop det och inte kan vinna, eller är det Detroit som ska vara missnöjda med att han är deras toppcenter? För att han är ju närmare en Michael Pekka än en Connor McDavid, om man säger så.
Ja, lite högre offensivt tak än Mike Pekka, men jag förstår vad du ville komma åt där. Men du, det har ju också kommit ut uppgifter om, eftersom han sitter på no trade-klausul, han har egentligen kontrakt med Red Wings ända till 2030 här. Han har en cap hit på $8.7 million. Men det kom ju ut uppgifter från Helene St. James på Detroit Free Press. Hon skriver för att det var 3 klubbar han kunde tänka sig att spela för. Florida, Vegas, Minnesota.
Mm.
Vilken av de klubbarna tror du ligger bäst till för att vinna den dragkampen?
Jag har svårt att se hur Florida skulle lösa det här med lönetak och liknande. Men å andra sidan så där, de har ju överraskat förr. Med, samma sak är det väl lite grann med Minnesota. Minnesota köper ju allt som rör sig just nu. Det har man väl uthållighet att göra ytterligare ett eller två år kanske. Och sen har du Vegas som på något märkligt vis alltid lyckas klämma in stora spelare under sitt lönetak. Så att jag skulle inte bli förvånad om du, alltså, alla tre de här klubbarna är ju naturliga val tycker jag, givet var de befinner sig i ekosystemet just nu. Jag tycker att alla de här klubbarna har ju en naturlig fit för Larkin, inte som en första center utan kanske som en andra center då. Och alla känns ju vettiga med hänsyn till vad klubbarna liksom har för framtidsvisioner, för det här är ju tre klubbar som kan vinna Stanley Cup nästa år och egentligen ha ett fönster på ytterligare 2-3 år efter det, menar jag. Så att jag menar, jag förstår honom och jag tror nog att alla tre klubbarna är intresserade.
Mm. Ja, jag skulle väl. Nu har ju Minnesota Wild har ju tradat bort ganska mycket spelare redan för att få Quinn Hughes och draftval också för den delen. Men ser man till behov så, nu har vi sagt att han inte är någon första center, men jag menar deras första center i slutspelet var ju Ryan Hartman.
Så ja, exakt.
Där blir han ju uppgraderingen då givetvis, och där har de så pass många bra, starka ytterforwards. Jag tänker på Kirill Kaprizov givetvis och Matt Boldy. Så där finns det ju en omgivning som ändå kanske skulle kunna göra honom till en legitim första center. Men det är ju det där. Då frågan är ju liksom vilken sits Detroit hamnar i nu när han begär en trade. Men samtidigt sitter ju han på liksom trade protection, så han kan bestämma exakt var han ska vara någonstans. Det är lite.
Nej,
som,
men tittar man på, tittar man
samma
på Vegas och
som Matthew Tkachuk.
Tittar man på Vegas och Florida så finns det ju lite annorlunda roller i de två lagen än vad det kanske skulle bli för honom i Minnesota naturligtvis. Ja, man undrar ju lite grann Vegas, vad skulle, för jag menar Detroit kommer ju inte nöja sig med draftval här känner jag. Jag menar, ska de ge bort en spelare som Dylan Larkin som ju är en väldigt stor fanfavorit dessutom, då måste de ju få någonting i utbyte som kan kliva in och leverera i NHL här och nu. En etablerad spelare. Och då undrar man ju så här, om man tittar på Vegas, räcker det med en sån som William Karlsson till exempel? Jag tror inte det. Jag tror att
William Karlsson
de ute
är
efter
ju 3 år äldre än vad Larkin är, så att redan där så har det ju ett problem. Jag tror att det är klart de vill ha etablerade spelare, men jag tror inte att liksom all heder och cred till William Karlsson vid 33, han är ju fortfarande en väldigt gångbar spelare, men det är inte, det smäller ju inte riktigt lika högt ändå.
Nej, jag tog upp hans namn för att liksom manifestera någonstans vad de här klubbarna ändå måste ha för diskussion. Alltså det räcker ju inte att skicka en spelare av den nivån, utan Detroit kommer att vänta sig något bättre i utbyte. Så här, alltså en toppback. Inget av de här lagen, det är lite grann med kanske, jag vet inte, med Minnesota, vi har ju pratat om deras målvaktssituation. Är det en intressant trade-bricka i det här kanske? Du skickar en Wallstedt.
Detroit har ju så gott ställt på målvaktsfronten också. Jag menar, de har både Sebastian Kosa och Trey Augustin som båda räknas som två av de största målvaktstalangerna utanför NHL. Så att jag vet inte riktigt om det är lösningen. Ja, plus John Gibson då, som ändå är bra när väl.
Det kanske pekar mot Florida ändå det här då.
Ja. Och där är ju, det blir lite samma problem där. Vad har de att erbjuda liksom, för att där deras kärna av spelare är ändå skapligt ålderstigen. Så jag vet inte riktigt vad därifrån som skulle kunna kittla för Iceman faktiskt.
Nej, jag vet inte om det är en Sam Bennett eller något liknande, en Anton Lundell eller något sånt där, men jag,
ja, Anton Lundell kanske.
Det blir lite, sen spekulerades det lite grann också, även om det här ryktesvägen nu då är de tre lag han har sagt att han kan tänka sig. Den listan kommer han ju eventuellt behöva utöka om det ska bli en trade överhuvudtaget. Det var ju någon, Elliot Friedman hade ju Lightning till exempel som en stark kandidat i sammanhanget också. Och det hade ju inte jag haft någonting emot att ha Dylan Larkin, för som sagt det är en väldigt duktig spelare och han skulle ju passa väldigt, väldigt bra in i Lightning med sin spelstil, tror jag. Så att ja, jag får väl hålla tummarna för att det utvecklar sig åt det hållet.
Mm. Ja, det blir i alla fall intressant att följa. Ännu en potentiellt explosiv bricka här inför sommaren, och vi räknar med att det kommer bli ganska mycket aktivitet med trader etc. Så vi får se där. Peter, vi ska avsluta här strax, men
nej, det ska vi inte.
Nej, det ska vi inte.
För nu ska jag kasta in en fråga. Nu ska jag kasta in en fråga till här.
Okej. En handgranat känner jag att det
här... En handgranat, nej, men givet nu att draften ser ut som den gör med allt det snack som är om att det finns så många bra spelare där uppe i toppen, att lagen i betydligt större utsträckning än tidigare kommer att drafta efter behov och inte efter spelarens talang. Vad tror du att vi får se bland de här första 5, 6, 7 valen? Kommer vi att kunna få se en trade redan vid det andra valet?
Jag funderar mycket på det där. Problemet är ju att det blir ju väldigt sällan trader av draftval där uppe. Jag tror att klubbarna kanske ibland övervärderar dem lite grann och gapar efter lite för mycket. Men det rimliga tycker jag vore ju att San Jose trader bort andra valet. Bara för att glida ner lite grann och kunna ta den där backen som de...
Ja.
Som de vill ha, och låta en klubb som har större behov av Ivar Stenberg ta honom. För det blir ju ganska löjeväckande när man ser de här mock draftsen nu. Okej, jag vet att jag pratar som svensk och får ta på mig den här Homer rollen då, men det här med att han ska liksom glida ner till fjärde, femte plats eller valet. Det känns så jäkla märkligt med tanke på att det är rätt uppenbart att han är den näst bästa spelaren i den här draften ändå.
Jag tror ju våran egen Cam Robinson hade ju till exempel en teori att han skulle kunna ramla ända ner till sjätte plats.
Förbi Rangers till och med.
Ja, alltså... Ja, precis. Men mest troligt som det ser ut nu då kanske... alltså jag har fortfarande inte uteslutit att Toronto kommer att plocka Stenberg, men det jag vet är ju att om Toronto, som många tror nu då, kommer att plocka McKenna, och så sitter San Jose där på andra plats och vet att vi vill ha Verhoeve eller Reed, vi skickar vårat val till vi byter ner oss till trea och låter typ Rangers eller några glida före och ta Stenberg. Och då sitter kanske Chicago där och har räknat med att plocka Stenberg, även om de kanske vill ha en back. Alltså så här, jag menar att det kommer att kunna bli jäkligt spännande på draften med de traderna som kan hända uppe. Jag utesluter inte att vi får två trader inom de första 10 valen.
Inte mig emot, men jag vet inte. Jag tror det när jag ser det lite grann. Det är bara det att man har ju fått förhoppningar om sånt där tidigare och sen så rinner det ut i sanden, men jag menar, i år så står ju stjärnorna rätt för det här i alla fall.
Förlåt att jag avbröt.
Ja, nej, det var bra. Det var en intressant frågeställning, definitivt. Nej, men det jag tänkte vi skulle avsluta med, Peter, är ju faktiskt Gabriel Landeskog, för att här under tisdagen så vann han inte mindre än 2 utmärkelser. Det var ju ganska skönt sätt som de lyckades överrumpla honom på. Han visste att han skulle få det här Mark Messier Leadership Award. Så de kom hem till honom för att göra en intervju om det. Ge honom en padda där någon har spelat in en massa... Eller lagkamrater, hans pappa, hans fru har spelat in en massa meddelanden. Där de bara pratar om liksom hans perseverance. Liksom hur allt där han har fått utstå och ta sig igenom för att ta sig tillbaka till NHL efter sina knäproblem. Och så pang, boom, Bill Masterton Trophy dyker upp där bakom honom. Det var rätt läckra bilder där, får man säga.
Ja, det är ju rätt coolt att få 2 awards på en och samma dag.
Ja.
Han är ju naturligtvis mega välkänt av båda. Och då ska man ju komma ihåg att jag menar, han hade ju tung konkurrens i år också med Bill Masterton av landsmannen Rasmus Dahlin där som väl var runner-up till det priset för det han och Carolina har gått igenom. Men alltså åter till Gabbe här, vilken otrolig resa han har gjort. Jag är så sjukt imponerad av honom. Inte bara att han har tagit sig tillbaka till en nivå där han håller för NHL-spel utan så som han spelade. Alltså jag menar i slutspelet såg ju precis ut som om han var 25 igen. Extremt imponerande. Tänk att göra det, du vet, när du har kanske 50 miljoner dollar på banken och du ändå går igenom detta helvete för att komma tillbaka. Du har egentligen vunnit allt som går att vinna, inte riktigt allt, men han har ändå vunnit VM-guld och han har ju vunnit Stanley Cup och extremt firade. Men han hade ju lätt kunnat hänga skridskorna på hyllan och kollekta sin pensionscheck och bara mysa med barnen liksom. Men han har gett sig djävulen på att han vill spela hockey. Och nu är ju frågan, vad innebär detta för resten av karriären, de här 3 åren han ändå har suttit vid sidlinjen? Kan det rent av förlänga hans karriär? Alltså liksom, får vi se Gabbe lirat så han är 40 nu? Vi har ju sett det med en del andra spelare som har missat ett par år i mitten av karriären. Vi kan ta Crosby som exempel till exempel, va? Men sjukt imponerande och otroligt välförtjänt.
Ja, nej, otroligt kul. Och för er som inte har sett det, så det finns ju faktiskt en dokumentärserie där man får följa Landeskog under hans comeback-försök där. Eller ja, lyckade comeback-försök får man säga. Men det är ju verkligen en resa mellan hopp och förtvivlan lite grann. Så det som du är inne på, Peter, vilken jäkla resa han har varit på. Och den här serien heter Clean Sheet. Jag tror den finns på HBO Max, via Play, jag tror till och med Prime Video har den också, så att den borde vara lätt att komma över om man har någon av alla de här streamingplattformarna som finns. Jag kan varmt rekommendera den. De där dokumentärerna om idrottsmän har ju en tendens att bli ganska same, men jag tycker faktiskt att den här gav en ärlig och väldigt naken bild av hur det är som elitidrottsman och gå igenom en sån här sak.
Ja, och bara den mängden smärta, alltså fysisk smärta han har tagit sig igenom för att göra det här. Alltså det är ju, vi pratar om en operation, alltså 4 operationer, och liksom, det är inte så att det är skönt när någon är och skär i ditt knä.
Nej.
Så att jag menar, det är otroligt imponerande. Grattis till Gabbe. Också en shoutout till NHL vill jag ju säga här, för jag vet inte om detta är något nytt. Jag kan inte minnas att jag har sett så mycket av det här de senare åren. Men det här de gör nu när de delar ut priserna, för att här i Tampa har det varit fullt ståhej. De överraskade ju Coop. Ja, de överraskade Cooper först och främst, lurade ut honom på någon så här välgörenhetsgrej på något sjukhus. Han är väldigt engagerad i välgörenhet här i Tampa-området, och Weston Herman, en av mina gamla spelare från high school-ligan här, som har genomgått 5 canceroperationer, han är 18 år, var ju en av spelarna som var med då på det här sjukhuset, och Cooper kom in och trodde att det skulle liksom vara någon bandklippning eller någon invigning av någon ny avdelning, och så rullade de fram Jack Adams Trophy till honom där. Och sen några dagar senare så kommer Vasilevski och blir stoppad av snuten som liksom har fått ett tips om att det ska finnas något intressant i hans bil, och så river de fram liksom så här Vezina Trophy ur bagaget på hans Lambo där. När blev NHL så här jävla poppiga?
Nej, jag kan ju sakna våra resor till NHL Awards, Peter, men jag håller med, det här är ganska kul faktiskt.
Ja, jäkligt. Så här, man pratar om hur konservativt NHL är, men här är de ju liksom, här är de ju för fan Jonas Åkerlund.
Ja, det är en referens det. Mm. All right, jag håller med dig. Stort grattis till Gabriel Landeskog, och förhoppningsvis får vi se honom utföra fler stordåd på isen givetvis här kommande säsonger. Peter, innan vi släcker lampan här, vad händer på Elite Prospect?
Som sagt, våran enorma draftguide kom ut i veckan. Vill bara påminna om den igen. Det är ett stort mästerverk. Ni måste verkligen läsa den och gå igenom den. Finns tillgänglig för alla som har premium på Elite Prospects. Men i övrigt så förbereder vi ju naturligtvis inför draften nu. Det är ju bara 2 veckor kvar i princip. Och en av årets absolut stora, största höjdpunkter. Och när vi har spelare som liksom Ivar och Viggo och Malte med i det här, så kommer det bli en jäkla kul första runda natt. För egen del åker jag till Sverige på söndag, så att jag ser fram emot att se den här draften hemma hos någon släkting på deras altan, kanske med en kall bärs i handen. Alltid en jättehöjdpunkt.
Ja, verkligen. Det ska bli sjukt kul. Den här draften är ju ur svensk perspektiv det bästa vi har haft på ganska många år, så det finns alla anledningar att faktiskt hålla sig vaken där natten mellan den 26 och 27 juni när draften genomförs i Buffalo. Bra, då säger vi så, och så lovar vi våra lyssnare av Inside Hockey här på Sportsnack, Sveriges nya sportradio, och era poddspelare att vi återkommer nästa vecka. Så tack och hej till dess.
Tack och hej.